Vi skall nu börja en serie föreläsningar som har ämnet modern bibeltolkning och kristen tro i enlighet med programmet. Modern bibeltolkning och kristen tro. Och till den serien finns det, som vi sa igår, en lärobok som vi ska följa nästan hela tiden under dessa föreläsningar. Och det ingick i läxan till idag att skaffa sig ett exemplar och om möjligt läsa på en del. Det var ganska märkligt att den förra föreläsningen berörde just det som den här föreläsningen ska ta sin utgångspunkt i. Det visste jag inte i förväg. Det är nämligen det som också läroboken startar med. I vår tid så är det ju frågan om den heliga skrifts auktoritet, domsrätt, tillförlitlighet, som står i centrum för samtal och för olika meningar, och det är kring den frågan som allt nu rör sig. Hur förhåller vi oss till den heliga skrifts undervisning? Hur är det med sola scriptura, skriften alena? Det är den reformatoriska principen om skriften alena som nu står på spel. Men som ni har sett i denna bok eller detta häfte, så var det inte så länge sedan som en annan av reformationens grundläggande principer stod på spel. Och det var just det som det föregående föredraget handlade om. Hur blir man ett Guds barn? Hur blir man omvänd? Kan jag medverka till min omvändelse? Kan Gud och jag gå halva vägen var? Har jag möjlighet att komma i ett sådant stämningsläge att jag kan besluta om jag vill säga ja till Herren Kristus eller inte? Den princip det alltså gällde, det var sola gratia. Ni ser det ordet på sjunde raden, och det betyder ju nåden alena. Det var en häftig strid som skakade kristenheten, och i synnerhet då de lutherska kyrkorna i Amerika i slutet på 1800-talet. Hur blir man ett Guds barn? Vad är den rätta undervisningen om omvändelsen och rättfärdiggörelsen? Är allt sammans fullkomnat? Eller är det så att jag genom mitt ja till Gud medverkar till frälsningen och gör någonting där stod i centrum? Men idag är det som denna skrift framhåller, författaren är ju Robert Preuss, som också nämndes förut, så är det alltså principen, den grundläggande frågan om skriften alena, som står i centrum. Men båda frågorna hänger ihop. Så när man har att behandla denna sak om skriftens auktoritet och giltighet, tillförlitlighet, inspiration, suveräna domsrätt över varje tanke, så hör ju den principen, sola scriptura, skriften alena, nära samman med sola gratia, nåden alena. Det är ju därför att vi i oss själva är så odugliga till att omvända oss själva, saknar helt och hållet förmåga att bli Guds barn, att besluta oss till Guds barn, som vi inte klarar oss med mindre än ett rent och klart Guds ord. Någonting som är fullkomligt, någonting som har makt, som har kraft, som är som en eld, som är som en hammare, den som kan sönderslå berg, som Jeremia säger, som är som ett tveeggat svärd som kan tränga igenom allt, och som också kan bryta ned det motstånd som den fallna människan gör emot Gud och hans nådes erbjudande. Vi klarar oss inte med något mindre, och därför hänger dessa båda principer samman, nåden alena och skriften alena. Och detta om skriften alena är nu en fråga som inte bara diskuteras i lärda sammanhang på hög nivå, utan genom massmedia och genom undervisningen i alla möjliga skolformer, så har bibelfrågan och frågan om skriftens auktoritet blivit närgången för alla människor. Man kommer inte ifrån den. Man kan inte visa den ifrån sig och säga den bryr jag mig inte om, utan det är en avgörande fråga. Kan jag lita på Herren, på vad han har gjort? Och hur ska jag kunna lita på vad han har gjort och veta någonting säkert om det som berättas om det inte är tillförlitligt, inte är sant, inte är givet till oss av trovärdiga vittnen? Men genom modern bibelforskning så har debatten om den heliga skrift blivit mycket komplicerad. Man använder så fina termer och man kommer in på sådana delikata och detaljerade problem att det är mycket svårt för en vanlig lekman att kunna följa med. Jag ska i kommande nummer av tidskriften Biblicum publicera en artikel som berör denna sak och modern teologi. Det kanske dröjer några nummer. Och i den artikeln så ges det några exempel på hur knepigt det kan vara. Hur de gamla fina uttryckssätten om den heliga skrift och dess sanning och innehåll alltjämt användes, men har fått ett nytt innehåll. Så att det blir väldigt svårt för lekmannen att se vad som är på färde, och hur det förfaringssättet också är avsiktligt och medvetet. Jag kan berätta en händelse vid ett amerikanskt universitet. Det var en mycket känd professor som hade ett seminarium. Han var känd för att han stod så fri i förhållande till bibliska sanningar och Bibelns auktoritet. Men vid ett seminarium så framhöll han med kraft att Kristus är uppstånden. Och det spred sig en förvåning bland seminariedeltagarna. Tror han på det? På att Kristus är uppstånden? Ja, visst gjorde han det, och han menade till och med att en hörnsten i den kristna tron, det är grundläggande. Tror man inte på den kristna, på Kristi uppståndelse, då är allt annat meningslöst. Då var det en student som viftade med handen och frågade närmare hur det låg till med detta, och att professorn nu trodde att Jesus hade stått upp ur graven. Det har aldrig sagt. Och så fick denne student en mycket skarp varning och tillrättavisning. Vem har sagt att Jesus har stått upp? Vem har sagt att Jesus har lämnat graven? Det har jag inte talat om. Jag har talat om att Kristus är uppstånden och lever. Ja, men då måste väl Jesus ha stått upp, om Kristus är uppstånden och lever. Nej, det är att missförstå saken. Och så fick då professorn reda ut det här för så enfaldiga och dumma studenter. Vad menade han då med att Kristus var uppstånden? Jo, innan Kristus gick till sitt lidande och dog på Golgata kors, så hade han en skara omkring sig som höll samman av hans person. Där var det en enhet och en känsla för enhet och samhörighet. Men vad hände? Denna samhörighet bröts. Var och en sprang åt sitt håll. Det hände någonting i samband med Jesu död. En flydde, en annan förnekade, och så splittrades gruppen. Gemenskapskänslan och enigheten försvann. Men senare så hände det märkliga att en känsla av samhörighet och enighet kom tillbaka. Inte så att han som hade dött kom tillbaka, men den känsla som var förbunden med honom, den kom tillbaka. Så de som nu hade skingrats, de fördes samman igen, och de kände enighet och samhörighet. Med detta avsåg professorn att Kristus lever och är uppstånden. Till ordet Kristus, det avser denna känsla av enighet och samhörighet. Kristusanden, känslan av att höra samman, den hade kommit tillbaka. Det var undret, det var miraklet, att sådana som kom från olika miljöer och hade olika intressen återigen fördes samman i en sådan känsla. Kristus är uppstånden, Kristus lever. Men Jesus har icke stått upp, han har icke lämnat graven. Då var det någon som sa, ja men, detta är ju inte i enlighet med den kristna tro. Och är det inte bedrägeri att uttrycka sig på det här viset? Nej, det är det inte. Därför att det viktiga är, framhölls det då, att denna nya förståelse, denna nya sanning når ut till människorna och kan tränga in i församlingen. Och om vi träder upp i församlingen och säger att Jesus har inte alls stått upp, då blir det ju oro. Och de äldre människorna som inte har kommit till denna nya insikt, de reagerar ju. Och därför så gäller det för deras skull att vidbliva vid de gamla uttryckssätten, så att de inte störes och blir oroliga. Men så fyller vi dessa nya uttryckssätt med ett nytt innehåll, därför att vi vill påverka den kommande generationen och ungdomarna, de som vet vad som menas med dessa uttryckssätt. Och så får vi successivt en förändring. Ja, detta är ett exempel på hur knepigt det kan vara och hur de gamla uttryckssätten kan användas så att det blir väldigt svårt för lekmännen att förstå vad det är frågan om. Det finns också de som säger att det finns 1000 fel i Bibeln, men visst är Bibeln Guds ord. Och det finns de som säger att visst det innehåller Bibeln uppenbarelse från Gud, men man lägger in någonting annat än detta, att Herren Gud har för utkorade redskap uppenbarat sanningen och låtit dessa människor exakt med mänskligt språk och mänsklig dialekt till fullo framställa sanningen, så att vi människor kan ta del av den. Därför behövs det vägledning. I och med att frågan är så komplicerad och det är så mycket specialforskning i dessa ämnen som inte alla, som inte var man kan följa med i, så behöver vi vägledning och hjälp. Det behöver klarläggas vad det är frågan om, så att vi ser sammanhangen och så att vi vet vad det är vi ska akta oss för och dra oss undan i enlighet med Guds ord. Den här läroboken är uppbyggd på det sättet att efter en kort inledning som vi har nu berört, så redogör Robert Preuss för vad som är biblisk tro i frågan om skriften som auktoritet och tillförlitligt dokument. Och han gör det under hänvisning till vad de lutherska bekännelseskrifterna tar fram ur den heliga skrift om skriftens självvittnesbörd. Jag tänkte att de sakerna ska vi lämna lite grann och återkomma till. Ska först se hur häftet är uppbyggt för att få en överblick över detta dokument. Och sedan ska vi stanna vid några nytestamentliga frågor. På sidan 12 så tas första Mosebok 1-3 upp till behandling. Sidan 12. Det är alltså Bibelns undervisning om skapelsen och människans syndafall. Och först klarlägges vad den lutherska bekännelsen har att säga om dessa frågor, om skapelsen som verklig historisk framställning, om Adam och Eva och syndafallet och arvsynden som verkligheter, som historisk sanning, och om textens bokstavliga, tydliga, naturliga innebörd utan konstlade omtolkningar. Och sedan Preuss har redogjort för detta, om textens egen mening och avsikt, så kommer han på sidan 19 att mot detta ställa moderna tolkningar av samma kapitel. Vad menar moderna forskare om första Mosebok 1-3? Där ges en rad exempel som vi ska återkomma till senare. Och så kommer vi fram till sidan 27. Där det står modern historisk exeges formkritik. Och jag tänkte att vi ska stanna där lite grann ikväll, för att inte bara under denna kurs uppehålla oss vid Gamla testamentet, utan också se på nytestamentliga texter. Först, innan jag går vidare i denna bok, så ska jag vara riktigt modern och visa er en modern tidning som ser ut så här. Det är Allers. Är någon som vet det? Allers. Det är nummer 16, 22 april 1973, fil 2:50. På sidan 16 och 17 så ser man ett mycket vackert porträtt som har med detta ämne att skaffa. Vårt ämne var ju modern bibeltolkning och kristen tro, och här står det nästan detsamma: den moderna människan och den gamla tron. Det är det är frågan om. Den moderna människan och den gamla tron. Jag vet inte om fotot ska föreställa den moderna människan. Jag ville bara citera något ur denna artikel för att ni ska se hur modern människa talar och hur modern bibeltolkning kan yttra sig. Det här är en utförlig intervju med biskopen i Stockholm, som också nämndes i förra föredraget, Ingmar Ström. Det är han som syns på fotot. Bäst att se hur han ser ut, som man kan fly. Här ställs frågor och det ges ganska utförliga svar på dessa frågor. Och ni ser det som står allra först, det är detta: nej, det finns inget evigt straff. Nej, det finns inget evigt straff. Och sen räknas det här upp en rad andra saker som behandlas i artikeln. Skapelseberättelsen är en myt. Kristi kärlekslära går igen i andra religioner. De kristna har inte patent på salighet, och så vidare, och så vidare. Ja, detta är den moderna människan och modern bibeltolkning. Men det förskräckliga är att detta sägs av den kristna församlingen främsta ledare. Och vad värre är, att det får sägas utan att någon i församlingen, några andra framträdande församlingsföreståndare eller biskopar träder upp och säger att detta är emot Guds ord. Hur är det med skriften alena? Hur förhåller det sig med Guds ords auktoritet när sådana här saker får sägas? Det kan man fråga sig. Jag kan berätta att om nu någon tänker, ja det är ju för illa att ingen har sagt någonting, att det finns en kyrkoherde som har gjort det och påtalat denna sak, och det allvarliga i detta, att detta är emot den heliga skrift och den lutherska bekännelsen och därmed mot kyrkans grundlära. Men ingenting hände, han blev bara avvisad. En sådan anmärkning var helt obefogad och ingen åtgärd skulle vidtaga. Jo, en åtgärd. Om kyrkoherden i fråga inte fortsatte att samla in pengar för denne biskops andliga verksamhet, så skulle han straffas. Vilket nu ska ske. Låt mig läsa bara några saker ur denna artikel som exempel på modern bibeltolkning och den moderna människans undervisning. Och något som sitter i högsätet i den kristna församlingen själv. Allers frågar: och evig fördömelse, kan en människa bli evigt fördömd? Hur föreställer du dig i så fall den fördömelsen? Nå, kan en kristen människa som har läst Luthers lilla katekes svara på den frågan? Visst. Den kan svara kort och klart om den frågan. Det finns en evig fördömelse. Ja, det är en stor fara för människan att gå evigt förlorad. Det finns bara en enda räddning, Jesus Kristus. Så här svarar Ström: för min del är tron på eviga straff totalt oförenligt med tanken på Guds kärleksvilja. Jag tycker man måste säga ifrån att den är orimlig. Däremot tror jag att människor som inte vill ha med Gud att göra aldrig tvingas till det, utan att det i så fall kommer bort. Om man vill kalla detta fördömelse eller inte är för min del en smaksak, men någon sorts hämndlystnad i evighet från Guds sida finns. Men någon sorts hämndlystnad i evighet från Guds sida finns ingen möjlighet att få ihop med min gudsbild. Då frågar Anders, och hur tänker du dig vårt liv efter döden? Ja, här svaras ingenting om att det blir antingen hos Gud i himmelen i evig salighet och outsäklig glädje, eller i den eviga förtappelsen i helvete under en evig pina. Utan så svarar Ström: när Bibeln talar om evigt liv är det alldeles tydligt att den oftast menar ett annat slags liv än vår jordiska tillvaro uthängd i evighet på något sätt. Det är något helt annat som kallas för evigt liv. Detta är evigt liv, säger Jesus. Ett evigt liv finns redan här hos honom, och jag är övertygad om att det existerar någon sorts realitet som kommer att fortleva även bortom dödens gräns. Men om det innebär en personlig fortvaro så att man återser sina nära, det vågar jag inte ha en mening om. Då frågar Anders: ett evigt liv finns redan här hos honom, säger du. Var Jesus verkligen Guds son? Ja, vad skulle Sia Åkerström svara på den frågan? Var det bättre att fråga dig en stund? Var Jesus verkligen Guds son?
Ja.
Ja. Men det står inte här. Ja, han var verkligen Guds son. Jesus var Gud av evighet, och han blev sann till lika sann människa genom jungfrun Maria. Nej, det står det inte. Inte ett ord. Och då står det så här finurligt istället, Ström: att Jesus är Guds son är för mig en bekännelse till att jag har känt igen något av Gud själv i människan Jesus. Att Jesus är Guds son är för mig en bekännelse till att jag har känt igen något av Gud själv i människan Jesus. Jag har ingen bild, ingen profil av Gud. Ingen har någonsin sett Gud, ingen vet hurdan han är. Men när jag läser om Jesus och mediterar kring hans personlighet, då klarnar Guds drag för mig. Fortsättning på sid 76. Jag ser en identitet mellan Gud och honom. Så säger Anders: och hans underverk. En präst sa nyligen att på Jesu tid var det som fick folk att tro på honom, men idag är det snarare tvärtom. Vilken betydelse tror du det hade för kyrkans uppkomst? Ström: frågan om man ska tro på under tycker jag är konstig. Det är inget som man kan kräva. Om man har upplevt Jesu betvingande kraft och ser vilken roll underverken som berättades om honom spelade för dem som återgav dem, varför berättade de dem, så kan man komma närmare det som var ett uttryck för hans personlighet. Men att kräva tro på underverken som om en sådan tro på något sätt skulle vara djupare eller mer avgörande eller frälsande. Nej. Fortsättning på sid 78. Jag tror inte heller att kyrkans uppkomst var beroende av underverksberättelserna. Det måste ha varit tyngden och kraften av Jesu personlighet som gjorde att en kyrka uppstod kring vad som berättades om honom. Och så kommer alldeles in på skapelseberättelsen. Hur ser du på en annan berättelse som den moderna människan kan se som ett troshinder? Skapelseberättelsen, Ström. Skapelseberättelsen, eller rättare sagt de båda skapelseberättelserna som står i inledningen till Gamla testamentet, måste läsas som all annan litteratur, som konstverk, som en symbolisk uppfattning av hur det religiöst utomordentligt begåvade judafolket såg mänsklighetens uppkomst. Ur skapelseberättelserna kan man hämta vissa religiöst aktiva tankar, som till exempel människans uppgift att råda över skapelsen. I den tanken finns ett helt miljövårdsprogram. Människan är satt till att vårda skapelsen, men själva berättelsen är en ren skapelsemyt, en dikt. Ja, jag tror det är för långt om jag fortsätter att läsa vad Ström svarar om försoningen. Det blir detta att vi ska liksom Gandhi slå vakt om en icke-våldsteologi. Och att den kristna kyrkan inte har monopol på sanningen, utan vi har mycket att lära av orientalisk visdom, som zenbuddhismen, meditation och respekt för allt liv. Och då säger Anders till slut: kyrkan känner med andra ord idag ingen överlägsenhet visavi andra religioner. De kristna är inte särskilt utvalda och har inte patent på salighet. Ström: jag lever i en kristen tradition. Alla mina religiösa föreställningar är formade av det kristna kulturarvet. Jag är övertygad om att jag skulle ha haft en annan religion ifall jag levde i ett annat kulturområde. Men med det traditionsarv som vi har kommer vi alltid att klä våra religiösa föreställningar i den kristna religionens symbolvärld. Att de kristna däremot skulle ha patent på salighet eller ett liv efter detta, det tycker jag är en okristlig tanke. Ja, detta publicerades den 22 april. Jag vet inte om ni har hört hur många andra biskopar och lärare som har trätt upp och varnat för detta. Det är tusen och tusen och tusen människor som sitter och läser detta och falskeligen tröstar sig med att det finns ju inget helvete så skönt, och kristendomen har inte monopol på sanningen. Det fanns mycket gott och fint hos Jesus, men kristendomen har inte monopol på saligheten. Det är inte så att det är bara Jesus Kristus finns frälsning, och så att om jag inte tror på honom så förblir Guds vrede över mig och jag går evigt förlorad, ty jag förkastar Guds enfödde son. Detta är förförelse. Och det märkliga är ju detta, att det framställs inte vid sidan av den kristna församlingen utan i dess mitt och av dess främste ämbetsbärare. Men på de minuter som är kvar av min tid så ska vi ställa frågan: hur kommer det sig att en sådan här undervisning slår rot hos teologer, hos kyrkans lärare och hos studerande? Jo, helt enkelt därför att vi får en ingående undervisning i regel som är sådan att om man lyssnar till den så så kommer man fram till något liknande. Det vill säga, en del går lite längre, andra blir lite mera försiktiga. Men grunden för en rätt kristen tro och rätta kristna besked när Allers och andra tidningar frågar, den är bortryckt. Vad är borttaget? Kristen alena. Om nu inte biskopen minst riktigt har glömt bort vad som är det rätta svaret, så kunde han ju svara, vänta ett ögonblick, ska jag se efter vad Gud har sagt. Ty vad jag tycker om det här spelar ganska liten roll. Men vad Gud har lärt är viktigt, för det han säger, det är sant. Oavsett om ni, herr redaktör, tror på det eller inte. Och låt mig se här, nu har jag hittat det. Jo, här står det. Det finns en evig fördömelse. Men för dem som tror på Herren Jesus finns det ingen fördömelse. Det är sant. Nej, skriften alena är borta. Man vänder sig inte till Guds ord. Man har lämnat skriften mer eller mindre i en förfärande stor utsträckning. Och det har nu i regel fått har sin grund i, och detta förfärande förhållande har kommit till stånd genom modern bibeltolkning. Tera först, vad är historisk kritisk metod? Ja, en del människor som vill rättfärdiga denna metod, de menar att det är ju helt enkelt att göra reda för sig, att ha reda på historiska förhållandena, att lära sig språket och grammatiken och försöka få fram så mycket material, historiskt material som möjligt. Men detta är inte historisk kritisk metod. Det ingår också i denna metod, och så långt är det riktigt. Det är värdefullt att ta reda på hur det förhåller sig. Ta vara på grammatiken, ta vara på den bibliska historien och arkeologin. Men det som är det avgörande i den historiskt kritiska metoden, det har vi redan belyst. Det är detta att man utgår ifrån som en självklar förutsättning att varje företeelse har en inomvärldslig orsak. Att varje tanke i den heliga skrift har en vanlig mänsklig förutsättning. Alltså inte detta att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud, utan att det var sånt som fanns i tiden, som fanns i kulturen, som växte fram och utvecklades fram. I tankar som man kunde låna från andra människor eller andra religioner, och som man har tagit fast. Självklar verklighet att Gud finns, att han har talat och att han också griper in övernaturligt och har gjort detta i samband med uppenbarelserna för profeterna. Men formkritik då, vad är det för någonting? Ja, formkritiken förutsätter den historiskt kritiska metoden. Den har som utgångspunkt att Bibeln är en historiskt betingad bok som all annan litteratur, och att denna bok ska underkastas samma historiska analys och kritik som andra mänskliga dokument. Det är själva utgångspunkten. Och så försöker man att fastställa litteraturens form. De olika elementen, avsnitten i texten, hur de litterärt hänger samman som en speciell enhet, litterär genre, litterär enhet. Och på sidan 28 räknar Preuss upp de enheter som man räknar med finns i Nya testamentet och som är allmängods för de flesta bibelforskare. Dels hittar vi en typ av texter som man kan kalla för underberättelser, får vi veta, under A. Och vad är det då för märkligt med detta? Ja, förutsättningen är ju att dessa berättelser har en naturlig inomvärldslig uppkomst. Och då utgår man ifrån att dessa underberättelser har övertagits från hellenistiskt håll. Det är hellenistiska dikter som man här har använt och satt in i evangelierna för att förgylla ramen kring Jesus. Sen finns det en annan typ, visdomsord. Och vad menar man med visdomsord? Jo, det är sådana avsnitt i texten som innehåller en fyndig formulering. Det kan vara ett hjältespråk eller ett polemiskt yttrande. Och sådana där fyndiga uttryckssätt, de är för det mesta oäkta. De har Jesus aldrig sagt. De har hämtats utifrån. Till exempel berättelsen i Markus 2 om att lärjungarna inte fastade. Hur skulle de kunna fasta när brudgummen är ibland dem? Det har Jesus aldrig sagt. Det är ett oäkta tillägg. Och för det tredje så har man då liknelser. Och dessa liknelser, de har av evangelisterna satts in i texten på ett sådant sätt som vittnar om att de ofta inte har förstått vad som menades. De flesta av liknelserna, de har Jesus aldrig sagt. Ja, andra säger att han har sagt ganska många, och till andra att han har sagt väldigt få. Men sedan har liknelsen satts in i texten och bearbetats av församlingens tro, ofta så att den inte har mycket med den ursprungliga formen att skaffa. Den har ofta förändrats fullständigt, menar många. För det fjärde innehåller Nya testamentet ordspråk. Och sådana ordspråk, de är för det mesta oäkta. Ja, är det något som är riktigt oäkta, menar många forskare, så är det just ordspråken. De har Jesus aldrig sagt. De har evangelisten hämtat utifrån. Och då talar man om sådant som man kallar för apokalyptiska ord. Och det är ord om den yttersta tiden och vad som ska ske en gång. Och dessa anses då vara delvis äkta, men vanligen sena tillägg och kompletteringar. Och så talar man om lagord. Och det finns ytterligare en del litterära former man vill spåra upp i texten. Man anser alltså alla inte detsamma, utan här finns olika meningar, men i princip detta att det inte är hållbart. Det är inte äkta genomgående. Det finns de som är konservativare och anser att väldigt mycket av detta är riktigt och äkta. Andra att nästan allt är oäkta, och så en variation däremellan. Men grundläggande för formkritiken är alltså att man sätter sin egen analys och sitt eget förnuft över skriften och avgör på olika vis vad som är rätt och vad som är fel, vad som är äkta och vad som är oäkta. Och det blir, som var och en förstår, därmed ingenting kvar av den grundläggande principen skriften alena. Skriften alena. Hur ska den heliga skrift kunna vara den enda rätte domare? Den domare, den regel och det rättesnöre efter vilken alla läror såväl som lärare ska prövas och bedömas. Om domaren själv är korrumperad, om domaren själv inte vet hur det ligger till, om domaren många gånger tar fel, då kan man ju inte lita på hans domsutslag, då kan man icke lita på den heliga skrift. Ja, därmed så är tiden ute, och vi ska nästa gång närmare se hur man använder texten med en rad övriga exempel, så att vi lättare ska förstå hur den moderna teologin och forskningen om den moderna människan resonerar och tänker, och känna igen det. Men framförallt därför att vi mot bakgrund av dessa förvanskningar ska lära känna hur sanningen är beskaffad, hur den ser ut, för att så till våra själars frälsning inte förvillas, utan tro sanningen, så att den får göra oss visa till frälsning. Amen.